jättevälkomna till en ny säsong av Äktenskapspodden. Det är Emma här som pratar, och om ni inte hört innan så kommer det vara min röst som ni kommer höra mest i podden framöver. Lovisa kommer vara med lite nu då, men det kommer vara mest jag. Så håll till godo med det. Jag ser så mycket fram emot att få dela alla avsnitt med er. Alla par och alla experter. Och det kommer bli en så fantastisk säsong. Jag hoppas verkligen att ni ska gilla och uppskatta alltihop. Ni får jättegärna höra av er på mail eller var som. Glöm inte att följa oss på sociala medier. Ja, men då är det väl dags att köra då. Här kommer första avsnittet av säsong 3. Hej och väldigt, väldigt välkomna till ett nytt avsnitt. Idag så är jag faktiskt det första avsnittet som jag är själv. Mm. Så då tänkte jag att jag kör ett riktigt ruttat poddpar.
Vad härligt. Det tror du är.
Ja, vi får se.
Exakt.
Fråga precis om ni ville bli kallade Gabbe och Nette eller Gabriel och Jeanette. Och vi sa
Gabbe och Nette.
Ja, blir jättebra.
Det blir superbra. Mm.
Och känner ni igen dem, så är det då från deras egen podd Föräldrapeppen. Som ni kan få berätta lite mer om sen, om ni vill. Men först kan ni få berätta lite grann om er. Vilka är ni? Var kommer ni ifrån? När träffades ni? Och lite så.
Mm. Ja, oj.
Oj.
Spännande.
Precis, eller hur?
Var ska vi börja?
Ja, var ska vi börja?
Men jag... Vi kommer båda från Stockholm.
Ja, vi kommer från början. Precis.
Flyttat runt mycket som barn.
Ja,
båda två. Mm. Lite liknande bakgrund egentligen.
Precis.
På det sättet.
Ja. Vi hade så här... Vi hade ingen av oss nästan bott mer än 3 år på samma ställe i våra olika uppväxtboenden. Så därför när någon frågar, eftersom du är hemma hos oss nu i vårt hus, så blir vi lika chockade varje gång hur länge vi har bott här.
Ja, exakt.
För vi har liksom haft i oss lite att röra på oss hela tiden.
Men båda kom tillbaka innan tonåren till Stockholm, kan man säga. Så att vi är liksom mestadels uppvuxna i Stockholm.
Jag är uppvuxen i Botkyrka, söder om Stockholm.
Och jag i Sollentuna, norr om stan.
Så att, och det är lite känsligt att vi bor här faktiskt.
Skulle precis säga. Ja. Det är lite...
Det har varit känsligt.
Lite frostigt,
men det har ju... Vi har ju varit här ett tag nu. Men det var väl... Vi började med att bo i stan, kan man säga. I 10 år, va?
Och så tänkte vi att vi skulle flytta kanske till Bromma eller något neutralt.
Men det blev inte så.
Nej. Konstigt. Mm.
Men vilka är vi annars? Jag är journalist. Och jobbar som frilans. Har även läst teologi. Skriver och gör mycket projekt som rör... Jag brinner för barn och familj. Det är mitt stora fokus. Jag brinner för att driva projekt kring, skriva om hur vi kan dela tro tillsammans, alla generationer.
Du har också gjort en andagsbok.
Jag har gjort en andagsbok, precis. Andakter vid köksbordet, tillsammans med en vän, Emma Lill. Vilket, precis, det är mycket där mitt hjärta är. Och sen, kan du säga vem du är?
Ja.
Mycket journalister i mig. Jag kommer behöva slappna av i att inte leda samtalet.
Jag jobbar nu som COO, eller då Chief Operating Officer, om man ska vara
för alla frågor,
väldigt
vad är det?
Formell. På ett klädesföretag som heter Houdini Sportswear. Som gör outerwear, alltså kläder att ha utomhus mycket i sportaktiviteter och sånt. Och började där för några månader sedan bara, så att jag är rätt ny på jobbet fortfarande.
Grattis.
Men otroligt kul, och jag brinner mycket för hållbarhet, och det här är ett extremt hållbart varumärke, eller hållbara kläder.
Och
så nu ska vi inte prata mer om det.
Nej, och tillsammans har vi 4 barn. Så det är Hedvig, Selma, Molly och Fred, och så har vi en hund också,
Harry.
Så det är vi, helt enkelt. Och vi... hur träffades vi?
Journalist igen.
Jag tänker, var börjar vi liksom?
Hon undrar ju
hur vi träffades.
Jätteroligt att ställa frågor till sig själv.
träffades ni? Ja, det ska jag svara på.
Nej, men vi träffades 1992, samma år som fotbolls-EM, minns jag. Och då träffades vi egentligen första gången på riktigt, var väl på Nyhem faktiskt. Alltså Nyhemskonferensen.
Tallarna. Precis.
Backstoryn var ju att jag hade varit på läger med dina kompisar, kan man säga.
Precis, Sollentuna, eller mina kompisar från Botkyrka, mitt tjejgäng, hade åkt med er på ett skidläger.
Precis, och då hade vi börjat hänga en del.
Men jag var inte med, ska man lägga till. Så mina tjejkompisar kom hem och beskrev det här gänget då från andra sidan stan. Mm. Väldigt intenst. Och jag,
lite West Side Story.
Precis. Det var, precis. Och sen, så, och sen blev det liksom, det hände lite event och grejer. Och jag var inte medbjuden, för jag hade inte träffat er än.
Men sen så, det blev det ändring på.
Precis, sen träffades vi på Nyhem. Helt enkelt.
Nej, men precis. Du såg jag det där bland tallarna. Men vi satt i några husvagn och
drack te
och lyssnade på musik och hade väldigt roligt.
Ja.
Minns jag.
Faktiskt så.
Sen drog vi och badade någon dag. Då hade vi riktigt kul. Vi låg och bara pratade. Och det var väl då någonstans man började känna att det här, här finns det någon form av förutsättning.
Och det är så läskigt, för jag kommer aldrig ihåg sådana här minnen. Mm. Okay. Du behöver alltid hjälpa mig lite. Men precis.
Kommer du ihåg det nu då?
Ja, men lite så. Men du är så helt otrolig på att komma ihåg detaljer från way back. Jag är mer i nuet.
Man ska någon talang. Precis. Ja, precis.
Ja, jag kommer ihåg saker nu. Liksom. Mm. Ja, men det kommer, men det, precis.
Men om du inte kommer ihåg resten då,
ja, jag kommer ihåg dig.
Så var det så att vi sen träffades säkert under ett halvår av och till. Vi hade ju faktiskt en dejt där på sommaren. Där vi körde mot, eller jag och körde fel riktning i parkeringsgaraget.
Just det, vi skulle gå på bio.
Och ja, lite sånt. Men sen tog det ett halvår innan innan jag fick napp.
Precis.
Det var ett jobbigt halvår.
Men vi var ändå så unga, så att det var
bra. Hur gamla var ni?
Jag var ju med på din student året efter.
Exakt, du hör ju. Så vi var ju inte jättegamla liksom. Så det var nog bra att det tog lite tid ändå. Ja. Så vi har verkligen hängt i länge.
Ja. Mm. Det har ni ju verkligen då. Mm. Hur många år?
Alltså, hjälp.
Ja, vi blev ju tillsammans där i december 92.
Ja, men det är typ.
Vad blir det då? Ja, det är 30 år sedan.
Det är 30 år sedan.
Det sa vi faktiskt i december.
Ja. Det är ett tag.
Ja, det är ett tag.
Ja.
Holy smokes. Mm.
Då har ni varit igenom lite.
Ja, det har
kanske.
Vi.
Vi pratade ju också lite grann innan. Ni har ju bott utomlands bland annat.
Ja. Det gjorde vi ju. Precis. Du har ju haft ett yrke inom ekonomi, kan man säga.
Mm.
Ekonom. Och jag har frilansat då inom tv och journalistik. Och så fick ju du en fråga. Vi har alltid drömt om att bo utomlands. Vissa saker får man ju tidigt med sitt förhållande. Så, men vad drömmer vi om? Vilka vill vi vara? Mm. Hur vill vi? Liksom. Och en av de sakerna tror jag som vi hade med oss var ju, ja, men det skulle vara spännande att någon gång bo utomlands. Liksom. Få prova på det. Liksom. Mm. Och sen blev det aldrig att du var i London när vi var nygifta. Mm. Jag var kvar i Stockholm och jobbade. Så det var lite så här tuffa månader.
Innan man hade mobiltelefon med sig utomlands.
Så du var vi faxade till varandra.
Ja, precis. Liksom.
Så här, jätteskärmigt, som ett dinosauriepar. Ja. Men vi kom aldrig iväg. Det var liksom, du tuffade på, kan man säga, ändå med utbildning. Och
så fick vi barn.
Ja, exakt.
Kanske inte minst.
Nej, men jag tänker att livet tuffade på. Så det blev inte. Men när Hedvig och Selma var 3 och 5 så fick du en förfrågan om att flytta till Shanghai.
Precis.
Kina.
Mm.
Och då var vi snabba med att tacka ja. Så det gick ganska fort.
Jag var på någon konferens i Italien, tror jag. Och fick höra om det här behovet som fanns. Jag ringde hem till Nette och bara, du, alltså, de behöver folk i Shanghai. Ska vi dra? Och du sa ja direkt.
Ja.
Liksom.
Det var bara ja.
Ingen fråga, ingen fundering.
Nej, och vi hade ingen aning. Vi hade aldrig varit i Kina. Och, ja, vi visste ju verkligen inte vad vi gav oss in på.
Så vi hyrde ut huset. Vi hade ett hus här i i Sollentuna. Vi hade lämnat stan, den här fredade zonen där vi inte liksom var rivaler. Mm. Och jag hade gett mig och flyttat till ett litet hus här i Sollentuna.
Som du hittade.
Som jag hittade.
Just saying.
Mm. Det är sant, det är bra. Mm. Men det som är intressant, tänker jag, som kan ge ett perspektiv om man tänker det par och liksom det man går igenom. Vi hade köpt ett hus som vi verkligen tokrenoverade. Den klassiska, nygift, småbarn.
Fartblinda.
Inte den stabilaste ekonomin av och till. Och då gör man ju allt. Det där är så intressant.
Liksom. Ja, det är jätte-
man är helt slut. Ja. Liksom. Och vi tokrenoverade och vi skulle göra allt på en gång. Och vi...
När vi ändå håller på.
Liksom. Det kan fascinera mig att man överhuvudtaget har varit gifta i 30 år ibland. När man tänker på alla de där sakerna som man bara springer i. Varenda gång jag fått barn tror jag vi har flyttat. Ja, men du vet så här. Mm. När vi ändå håller på att föda barn så byter vi boende. Men det jag skulle säga med det var, då när vi bestämde att vi skulle flytta, det var någonting befriande med att vi skulle hyra ut vårt hus. Mm. För det var som att allt satt ändå i det här, i renoveringar, i färger, hur vi ska ha vårt liv. Och sen bara att på något vis knipsa det bandet var för mig någonting lite befriande.
Mm.
Det går att lämna allt för ett äventyr, liksom. Mm. Mm. Och jag vet att det var en del som reagerade runt omkring liksom, ni har ett hus och det här, hur blir det med tjejerna och allting, så det var, tycker jag, en befriande del i att bara dra. Sen var det ganska äventyrligt när vi väl åkte, eftersom vi aldrig hade varit i Shanghai. Så hade de ju sagt att du skulle få tid och komma på plats, men så blev det ju inte.
Nej, jag började jobba dag ett. Egentligen.
Exakt, så det blev en ganska tuff tid.
Du blev tuff lämnad. Inskolning kan man säga.
Ja, det blev det. Och det är en stad, jag kunde inte ett ord.
Nej.
Vi bor här i Stockholm, så man är ändå van vid storstad. Men det där, jag har aldrig, hade aldrig mött så mycket människor. Nej, men det var en kultur, jag visste ingenting. Nej. Så det var ganska läskigt. Hedvig och Selma längtade hem.
Mm.
Så det var en ganska tuff start. Så vi...
Att veta vart man skulle handla mat, och man går till en affär och man känner inte igen någon mat och det luktar konstigt.
Och man sätter sig i en taxi, vi hade inte en bil och man kunde inte ens förklara vart man skulle åka.
Men sen efter, jag minns
det var ett äventyr.
Efter 2 veckor så var vi på någon form av svensk träff, eller
precis.
3 veckor kanske.
Jag hade mejlat med några innan av någon slump.
Så det var ju lite så här också en nyttig erfarenhet. Att, liksom,
att vara ny i ett land.
Och bara, det går att leva här. Mm. Vi träffade liksom våra landsmän som kunde berätta om vart man kunde handla mat och massa tips and tricks.
Ja, men vi var, men det var så här, jag kommer, vi kom med en plastpåse.
Vi var helt knäckta.
Med så här typ en liten picknick skulle man ha. Och när vi såg, de satt på en filt. Mm. De hade, du vet, vi var helt så här,
hade en picknickväska.
De hade en picknickväska. Det var så här, vi bara, man kan leva så här.
Ja.
Så det var helt, det var så öppna människor. Det kan jag slås över då. Alltså hur är jag? Jag hoppas att man bidrar med det. För det mötet vi fick, då blev vi direkt inbjudna på någon till grej. Och det gjorde att vi hade som en så här, du frågar om det och jag frågar om det på den festen. Mm. Och sen så gjorde det att vi landade mycket.
Mm.
Vi kunde hitta ett område och hittade en lägenhet där och kom så småningom på plats.
Och man fick ju en väldig respekt helt enkelt för människor som kommer från andra länder och ska etablera sig i Sverige till exempel.
Och vi valde den här flytten.
Mm. Ja,
det var
exakt.
Liksom ett äventyr, vi hade jobb.
Försäkringar och liksom allt man behöver så. Trygghet på ett helt annat sätt än många som kommer till Sverige ju har.
Precis.
Så att där känner man sig väldigt ödmjuk
inför
utmaningen att möta en ny kultur.
Mm.
Men vi bodde där i 2 år och Molly då, vår tredje dotter, hon föddes där i Shanghai.
Det var ett äventyr i sig.
Ja, det var det.
Men
det var en annorlunda förlossning på det viset, får man ju ändå säga.
Ja, såklart.
Att föda i en storstad så. Men det var liksom, en del av dina kollegor tyckte så här, men ni kan ju åka och föda i
Singapore eller i Bangkok.
För det var tryggare.
Ni kan inte
liksom
föda i Shanghai, det går inte.
Nej, okay.
Men då skulle, det var ju omöjligt för oss. Alltså,
Hedvig och Selma gick i skola och vi skulle liksom, du vet, planera den där. Mm. Men det fanns en barnmorska där som kunde engelska, som jag gick till. Och hon var fantastisk. Och när det väl blev dags så, det var, det är ändå väldigt, och det man var nervös för ska jag bara lägga till, Det var ju typ så här, om du är i Shanghai, det är ju väldigt så här, många filer på motorväg. Mm. Det är liksom, när ambulans och annan utryckningsfordon kommer så släpps dess de inte fram.
Ja, det finns ingen plats, det fanns ingen plats att köra åt sidan. Mm.
Så det var ju lite vår så här, kommer vi hinna in? Vad kommer du vara när det sätter igång för mig? Liksom? Mm. Kommer vi hinna i tid? Liksom?
Ja, verkligen.
Vi hade ju vänner där, så vi hade ju backup. Så. Mm. Men ändå. Men sen blev det så att min barnmorska behövde åka på semester.
Såklart.
Så hon bara, nej men du ska föda 2 veckor för tidigt. Liksom. Hon
på
bara
fredag finns det en ledig slott här. Ja. Så det vi sätter igång dig där.
Ja, det var bara, ja, de satte igång dig. De körde, ja.
Oj. Så det var ju väldigt speciellt. Vi körde Hedvig och Selma till skolan. Och ja.
Nu åker vi och föder barn.
Och det roliga var, jag ska bara lägga till, man fick ganska mycket, man råkade ut för ganska mycket, vad säger man, infektioner, och man åt mycket. Så du var ganska dålig där. Ja, ett dagar precis innan jag skulle föda barn så var du tvungen att åka in för att få en, man fick liksom som en påfyllnad av någonting som inte vet vad det var, men man blev väldigt pigg.
Antibiotika som slår ut allt. Ja.
Och du var ju där på sjukhuset, då kom ju min barnmorska förbi och såg dig.
Ja, det var ganska litet sjukhus. Så hon bara, han måste bli frisk. Om 2 dagar. Så att ge honom allt. Liksom. Så att jag fick någonting där i rumpan. Och sen så var jag frisk som en nötkärna 2 timmar senare.
Typ. Exakt. Men i alla fall så vi kom in och satte och körde Hedvig och Selma till skolan. Och sen så föddes Molly där på eftermiddagen.
Mm.
Så det var ju otroligt.
Men det tänker jag var ju ett exempel där vi...
Mm.
Just som du sa att många tyckte att ni kan inte föda barn här.
Mm.
Men där tänker jag att vi faktiskt verkligen bara la i Guds
händer. Ja, det gjorde vi.
Och
vi hade många runt omkring oss som bad för oss hemma.
Jag kan inte minnas att vi var jätteoroliga innan. Det var väl
inte mer orolig än vad man skulle vara, som jag kan säga då, än för en vanlig förlossning.
Nej, precis. Mm. Det var väl just där vart jag skulle vara någonstans. Men sen följde jag på plats då med den här igångsättningen och allting, så att...
Och jag kommer ihåg, vi födde Molly och du åkte och hämtade tjejerna ju.
Mm.
Och så, ja men det gick ändå helt otroligt bra allting. Mm. Sen, ett par veckor efter Molly var född, så var jag på sjukhuset med henne för att få, vad säger man, sprutor. Mm. Hittar inte ordet.
Ja, vaccinationer.
Och lite senare där på en tillställning så träffade jag en svensk läkare som började jobba på det sjukhuset vi var på.
Mm.
Och hon var ganska förskräckt över att jag hade fött barn i Shanghai och just på det här sjukhuset. Och jag tänker lite så här, det var ju tur att jag inte hade träffat henne innan.
När vi kom ner sen också, på någon av de här återbesöken så kom vi ner i hallen där i sjukhuset. Och då stod det, yeah, we're celebrating our 100th birth.
Mm.
Så de hade haft 100 förlossningar. Det var väldigt stolt över.
Ja, men det var ju liksom inte så många sjukhus som var för liksom internationella.
Mm.
Men det är så här grejer jag kan slås över efteråt. Liksom, hur bra allting gick och ingenting gick fel. För sen när jag föddes Fred, ska jag säga, här hemma i Sverige utan att dra på det. Då blev jag ju jättedålig.
Ja, verkligen.
Och var inlagd och verkligen inte alls bra.
Men det hade ju kunnat sluta helt illa i en annan miljö.
Så det kan slå en sådär hur livet... men med Molly gick det väldigt bra. Och vi är väldigt, var väldigt tacksamma för det.
Ja.
Än lite som par... Jag menar, vi renoverar hus, småbarn. Vi flyttade iväg. Nu var nygifta, du bodde i London. Än lite... Men ändå trygga i att saker och ting kommer fixa sig. Vi har varandra, vi kör liksom... Eller hur är ni?
Du, vilken bra fråga faktiskt.
Mm.
Men jag skulle nog säga att vi har många brister.
Det har vi.
Men det har vi. Trust me. Men det där kanske är vår, vad säger man, gåva. Mm. Att vi är nog här och nu med livet liksom.
Vi har ju någon sån här paradoxal grej att vi har lättare egentligen att fatta såna riktigt stora beslut.
Ja, än att köpa tuggummi typ.
Ja, eller? Jag kan ju stå vid tandkrämshyllan i butiken och välja liksom flera minuter.
Mm.
Men sen ska vi köpa, om vi väl har bestämt oss att nu är det dags att byta bil eller någonting sånt, då kan det gå väldigt fort liksom.
Mm.
i förhållande till hur stort det beslutet de facto är. Eller flyttat till Shanghai.
Jag skulle också säga att det gjorde ju någonting med oss, tror jag, som familj, hela den här Shanghai-flytten. Att, eller hur?
Ja.
Och att det blev ännu mer kanske för oss att det kanske bidrog till att ännu tydligare blir så att vi kastar oss på saker med lite på att Gud är med.
Mm, verkligen. Ja, men det tror jag.
Men vad har det, alla de här kastningarna, ska man säga, vad har det gjort med er som par?
Mm.
Jag antar ju att det har stärkt er.
Mm.
Utmaningar, om man tar sig igenom, brukar ju stärka.
Mm.
Men hur har ni liksom, hur har ni lyckats göra det? Bara den grejen att de är nygifta och du bodde i London och man inte kan liksom prata. Vad, alltså hur bygger man då grunden? Eller hur byggde ni grunden i ert äktenskap?
Ja, det var en bra fråga. Det är en jättebra
fråga. Vi, vi är väl kanske inte funderar så mycket. Så därför har vi inte så många svar.
Låter ju inte...
Nej, men
det är verkligen så. Vi, jag tror vi... En av våra, att vi gör mycket, vi pratar om mycket. Det var väl lite det som gjorde att vi träffades liksom. Vi hade mycket att prata om och att jag tror det bidrar till att vi i de här grejerna kan kasta oss in i saker. Det tror jag vi kan vara ganska överens om, så här, ganska äventyrliga grejer eller stora grejer. Vår svårighet är ju liksom vardagsgrejer. Där tror jag, där kommer vi mycket mer i osynk.
Mm.
Än vad det gäller de här större sakerna. Jag tror vi båda har väldigt i oss lite mera att vi är nyfikna. Vi tycker det är spännande med förändring. Vilket också kan vara såklart en nackdel. Att man kan vara lite så här, nu behöver vi landa här. Mm. Liksom. Mm. Nu ska vi vara här. Oj, hur gör vi då? Liksom. Mm. Det kan vara svårare för oss att hålla i.
Mm.
Inte vår relation, men vissa saker på något vis.
Det har aldrig varit svårt att hålla i relationen.
Vi har haft jättemycket utmaningar.
Absolut.
Men vi har nog alltid bestämt oss. Jag tänker att vi är lite
som Harry och Sally.
Hur minns du då?
Men att du hade ju för det första samma frisyr som Meg Ryan när vi träffades.
Just det.
Men det är klart att vi har haft en massa ups and downs.
Mm.
Så är det ju. Och, men det har ju funnits någon form av underliggande kemi som vi liksom kommer tillbaka till hela tiden. Men vi, alltså det har ju kunnat gå dåligt flera gånger. Så är det ju
verkligen. Jag tänker det här att vi kanske, och kanske det man även har pratat om med sina äldre barn nu, som båda lever i två fasta relationer, att man... Det handlar om att bestämma sig.
Mm.
Jag tror att vi hade det med oss.
Mm.
Vi kanske inte hade en stor äktenskapslista. Jag vet om människor som har mer sånt. Jag tror vi bara, det är vi. Punkt. Lite.
Mm.
Vi varken övertänkte eller undertänkte.
Mm.
Nej, men precis.
Men till exempel i början av vår relation så hade vi en riktigt tuff situation med då det verkligen hade kunnat gå åt skogen. Eller?
Nej, men precis. Vi pluggade ju när vi gifte oss. Och sen så började vi jobba båda två.
Exakt. Och jag skulle lägga till, jag tog studenten när vi träffades. Mm. Vi var ju fortfarande så här att vi höll på...
Formas.
Vilka är vi? Vem är jag? Liksom.
Mm.
Jag kan se det på våra egna unga vuxna nu. Hur mycket man... Och det gjorde ju vi ändå tillsammans.
Mm.
Men vi pluggade och sen så började du jobba. Och jag jobbade...
Och du med.
Och vi jobbade ganska intensivt båda två. Vi bodde i stan, jag jobbade i tv-produktioner.
Mycket på kvällar och konstiga tider och konstiga miljöer för dig. Och jag jobbade dygnet runt, till exempel, väldigt mycket i någon form av konstigt karriärsyrke.
Så vi gick på riktigt ett tag, under en lite för lång tid gick vi verkligen förbi varandra.
Mm. Mm.
Och levde lite, och där vill jag väl också vara till lämmad. Vi blev så all in för saker och ting.
Mm.
Och vi sågs nog inte så jättemycket. Och framförallt tror jag inte vi hann dela. Så du började ju hänga ganska mycket med kollegor på jobbet. Som var väldigt spännande.
Egentligen, det var inte så att jag hängde. Men jag jobbade ju vansinnigt mycket.
Ja,
så att, liksom, som ett exempel. Så typ min första vecka på det här jobbet. så skulle jag väl gå hem där vid 5:30 rycket. Och då kommer en äldre kollega och säger, jaha, jobbar du bara halvtid?
Ja.
Och då var det ändå efter ordinarie arbetstid. Mm, ja. Så att säga. Mm. Och så fanns det en övertidsmatsal på det där stället. Så man liksom, allt var ju liksom gjort för att man skulle leva på jobbet.
Vi kanske inte ska gå in på superdetaljnivå, men det var i alla fall en tjej där som du jobbade mycket med. Ni åkte skidor tillsammans och hade väldigt, väldigt härlig kemi.
Fast vi åkte
kemi.
Inte iväg.
Nej, men alltså med jobbet. Tror jag. Det fanns en väldigt härlig kemi.
Det var ju som en förlängning på studentlivet, så det var väldigt mycket sociala aktiviteter. Så att det är klart, då blev det att man träffades mycket. Och sen så, och i kombination så var du, jobbade du väldigt mycket.
Mm.
Och så var det någon dag som det där liksom höll på att spåra ur nästan.
För då bara kom en dag, nu underberättar du lite här, underdriver du lite faktiskt. Utan det var ju att det pågick ett tag, liksom. Det var ingen stor sak, men du vet så här, det var små grejer. Men sen kom jag hem en dag och då låg det bara en lapp på golvet att ni var iväg och åkte motorcykel.
Mm.
Och det, där någonstans så var det som att jag bara, nej men vänta lite nu. Det var många små grejer.
Mm.
Vad jag menar med skidresan var, du kom hem och du var helt lyrisk över hennes sätt att åka skidor. Hon var äventyrlig. Det var kul. Och jag har det är inte min liksom, styrka liksom, att kunna vara äventyrlig på skidor. Jag lärde mig att åka skidor med dig. Så det var många så här små grejer. Mm. Och då vet jag att jag faktiskt kände den här, men det här är inte bra. På riktigt liksom.
Mm.
Och då pratade vi om det. Och du var så bestämd på att det inte var någonting. Men alltså jag var inte riktigt lika bestämd på det.
Mm.
Så då var det som så att hur som helst var det någon tillställning ni skulle ha. Då jag bara sa, nej men jag följer med.
Mm. Ja, jag ville ju att du skulle följa med.
Jo men det roliga var att du bara, och hon kommer tycka det är så kul att träffa dig. Och jag kände väl lite, yeah right liksom.
Mm.
Men jag gick dit. Jag lade rätt mycket tid på hur jag såg ut faktiskt. Du vet så här. Nu gäller det. Jag gick dit och det blev ett ganska stelt möte mellan oss.
Mm.
Och jag tror att poletten föll ner lite hos dig.
Mm. Ja,
och det var en sån här nyttig, man inser liksom att man kan verkligen så lätt inte mena någonting. Men att man bara går förbi varandra utan att man faktiskt egentligen menar det med livet för en. Jag tror det var en sån här aha-upplevelse för oss att just det. Oj, vad lätt det är att man bara går parallella spår.
Precis.
Sen är det lite så här tillfälligheter kanske på ett sätt med vad man får i sig i form av typ, jag vet att jag någon gång hade hört att om en tjej kommer att prata med dig om sin relation, då är det liksom varningssignal.
Mm.
Alltså om du liksom lever med någon och så kommer någon annan kvinna och börjar prata med dig om sin dåliga relation, då är det fara och färde liksom. Mm. Och det var precis det som hände, och det var liksom någonstans i samband med det här också, då började jag väl också inse att det här är nog inte så bra.
Men det vi insåg i det här var att jag hade ju också kunnat bli martyren.
Precis,
att bara, stackars mig, och
verkligen.
Jag är inte lika cool och lika, jag åker varken motorcykel eller skidor lika bra. Men det var som att det här bara, då hade jag bestämt mig.
Vad gjorde ni?
Vi gjorde ju inte så mycket mer, men vi bestämde oss, vi hittade ju tillbaka. Precis, men du
det
sa
blev
ju
väl uppenbart som sagt för mig också att det här är inget bra.
Och du tog ju avstånd mer liksom på...
Ja.
Men där kan jag också tänka, för det vet jag fått frågan, att jag bestämde mig för att lita på dig. Jag var inte orolig. Det var ju många fler resor som skedde.
Ja, visst.
Men det var, jag var bara, jag bestämde mig för det.
Mm.
Rätt eller fel, men så gjorde vi.
Mm. Och det var ju inte så att jag behövde på något sätt konfrontera henne heller. Alltså, så
men det var en start var inte, på
men någonting. Det blev ju... För mig personligen blev det i alla fall att okej, nu är det stopp liksom med att utveckla den här relationen, för då kommer det inte att bli bra.
Mm. Och det är väl ett som du säger, när man, alltså det bara händer.
Mm. Ja, exakt.
Bara rullar på, livet rullar på. Och man, ja, men man är gift och det, så är det väl så. Och så, om man inte liksom tar hand om det, man har gräset ju alltid grönare.
Ja,
man,
ja men alltså, precis.
Det är ju ganska så. Ja. Att jag tror att det är lättare än vad man tror att...
Mm.
Att man hamnar i olika diken. Liksom. Och som du skrev, du frågade oss utmaningar. Det kan man tänka, om man ska med småbarnsåren, då hamnar man i andra utmaningar. Så utmaningar har man ju omkring sig på olika sätt.
Sen när man är så ung, jag vet inte, det kanske egentligen inte är någon skillnad om man är äldre, men i alla fall när man liksom håller på att formas fortfarande och försöker hitta sig själv samtidigt som man bygger en relation, då är det klart, då är det som lite det där med gräset i grönare, att då är det fortfarande kanske att man hakar upp sig på saker och ser saker hos någon annan som bara, ja men som sagt, som blir spännande då.
Så det går inte att komma ifrån. Vi hade en period i vårt liv med väldigt många vänner som separerade omkring oss.
Just det.
Och det var ganska tufft.
Mm.
Det kan ju också bli en trigger på något sätt, tänker jag.
Ja, det har jag tänkt på efteråt. Att det vet jag nästan inte hur vi orkade. Då vi dessutom båda hade tajta relationer med...
Två olika par egentligen. Som vi, där du pratade med henne och jag pratade med honom i båda de fallen. Och det höll ju på... göra det riktigt jobbigt för oss också faktiskt. För vi började bråka om deras issues liksom.
Just det.
Hemma.
Mm.
Men vi insåg det tror jag till slut att
det
här funkar inte riktigt.
Nej.
Men ni inser helt enkelt grejer och så tar ni det där.
Man lär sig av livet.
Ja.
Mm. Vi är inte så strukturerade tror jag.
Vi är sjukt ostrukturerade.
Mm.
Men vi har någon slags... Vi bara landar i att... Ja,
men i slutändan så måste man också säga att alltså, jag kan känna en sån otrolig tacksamhet till Gud över att vi sitter här fortfarande efter 30 år faktiskt. Mm. Alltså, det är ju klart att
verkligen.
Utan honom så vet jag, då kan jag inte se riktigt att vi hade kommit hit faktiskt.
Mm.
Och det är för att man helt enkelt, det är svårt. Alltså det är svårt att vara människa, det är svårt att vara i en relation. Och vissa verkar ju klara det på egen hand, men jag vet inte. Vi har ju också väldigt lätt, och vi är båda stora syskon.
Mm.
Mm. Och det fick vi höra tidigt att det inte var en så perfekt matchning.
Nej, precis.
Så vi har ju ganska lätt att liksom börja bråka helt enkelt.
Ja, verkligen.
Och det
har vi inte blivit bättre på, men vi vet det.
Men så er tro har betytt mycket i er relation och för er själva också, individer, antar jag då.
Alltså jag tror att vi bestämde oss tidigt att, jag vet när vi gifte oss liksom, då var ju det var ändå viktigt för oss att Gud är med i vår relation.
Mm.
Sen så skulle jag säga att vi har varit väldigt, även det har ju varit upp och ner.
Mm.
Och vi har varit i olika perioder så har vi varit mer eller mindre fokuserade på att liksom leva med Gud.
Mm.
Och kanske ibland, vi brukar prata om att vi växeldrar liksom, att vi har gjort det mycket. Och det tror jag gällt även det. Liksom. Vissa perioder så har du varit mer på och jag har varit mer off och vice versa.
Mm.
Men jag skulle säga det har ju vuxit gradvis och blivit väldigt, väldigt starkt, liksom ännu starkare nu än tidigt kanske.
Mm.
Eller vad säger du?
Ja, men verkligen. Sen tänker jag också, jag håller med, men jag tänker också att det handlar om att hitta ett vi. Jag tänker på alla som lyssnar som kanske inte har Gud med sig i sin relation, att det kan bli ganska lite tungt att höra att vi sitter här efter 30 år bara på grund av Gud, och det tror jag. Det är ju fantastiskt och jag tror att det är mycket Guds nåd, men jag tror också att man kan se att vi har bestämt oss för att vissa saker är vi.
Det tror jag också.
Så att man inte ger upp, vill jag säga.
Nej,
för jag vet att det finns också väldigt många par där kanske den ena tror men inte den andra och man har inte Gud med sig. Så att ja, jag är oerhört tacksam för Gud, men jag tänker att jag tror att det kan gå inte bara... Det kan gå fel även om man har Gud med sig.
Oh,
liksom, så.
Ja,
det tror jag. Men däremot så tror jag att... och inte för att förta det du sagt. Men jag tror också att vi hade en styrka i musiken.
Mm.
Att vi träffades ändå via musik. Jag höll på med musik och du höll på med musik. Det blev vårt vi.
Mm.
även innan barnen kom så spelade vi mycket tillsammans. Vi spelade i olika band, olika grupper. Vi hade en gospelkör ihop. Under många år ledde vi lovsång tillsammans.
Mm.
Du och jag, men sen även när barnen var små så fylldes det på. Liksom. Vi fortsatte, liksom. Vi tog aldrig paus. Mm. Och efter när vi kom hem från Kina så startade jag barnkörer och sådär.
Mm.
Och där någonstans så blev det också att våra döttrar spelade in. En kompis frågade om man fick låna Hedvig och Selma då för att spela in några barnalbum.
Mm.
Kristna barnlåtar. Mm. Liksom. Han hade ju preppat allt, en kompis, Mattias Sederlund. Och det, där hakade vi på någonting som man kan tänka att Gud nog hade tänkt, men vi bara hakade på. Typiskt som du beskriver oss. Ja, det här verkar spännande. Och där kan jag se en resa i musik och att vi har varit ute i massa kyrkor och sammanhang och fått träffa så otroligt mycket fina människor.
Ja, men verkligen.
Så livet och Gud och så här olika, men också det här, jag tänker man ska komma tillbaka till vad är det man kan hålla i, så tror jag att om man tänker sig att man träffades någon gång, vad var det som var vi då? Vad var det som var... Det behöver ju inte vara musik. Det kan ju vara att man träffades för att man älskade att vara ute och gå i skogen. Eller
absolut.
Att man har någonting som man ändå hittade som handlade inte bara om barn och logistik.
Mm.
Kanske det är det som är en viktig del.
Mm.
Kan musiken på något sätt ha haft en helande effekt för er?
Ja, alltså, det
kan
det vara
en kaos, men ändå att ni kan ändå ha mötts i musik.
Jag tror faktiskt det. Och våra resor vi gjorde med Hedvig och Selma under de åren, hjälp vilket kaos det var. Liksom, du jobbade jättemycket och sen skulle vi iväg som familjen helg då vi skulle vara lediga och då skulle vi iväg och spela någonstans. Det var ju verkligen galet. Ja. Men oj vad det gav oss mycket.
Mm.
Även som familj.
Verkligen. Så då var vi ute i 7-8 år var vi ute typ en helg åtminstone i månaden. Kanske två ibland.
Mm.
Så att det var ju mycket som vi ägnade åt det. Men det är där jag tänker också att liksom, för vi kanske behövde det.
Mm.
Och där kan jag vara tacksam till Gud att vi fick den möjligheten. Sen, vissa andra par kanske inte är lika yviga som vi.
Nej.
Och kanske inte behöver en Hedvig och Selma-resa för att ha... Ja, nej, jag vet inte.
Nej.
Jag spånar iväg lite. Mm. Men musiken har varit viktig.
Mm. Men har ni någonting som ni tänker att det här har vi alltid gjort eller kanske börjat göra senare som ändå på något sätt drar er närmare varandra? Att ni har, det är väldigt olika. Vissa par har ju väldigt, om vi har en dejt i månaden och vissa har ingenting. Har ni någonting sånt eller något som när ni bråkar att ni på något sätt kommer tillsammans?
Men det är ju roligt att du frågar, för faktum är att jag vet att vi har suttit, du och jag, på så här, när man har så här pargrejer, du vet, i kyrkan eller annat, så säger så här folk jättemycket bra saker. Och jag kommer på mig själv med att bara sjunka så här ner, mer och mer, och bara, åh, det här gör ju inte vi, liksom, och inte det här, och inte det här. Så att om jag ska vara ärlig så kan jag ibland bara, vad gör vi? Jag vet knappt. Men om jag ska tänka lite, men jag tror också att det kanske är det som är vår gåva, att ingen av oss kanske har, förstår mig rätt, haft behovet av att vi har haft det så ordnat. För att om en av oss hade haft det, då hade det ju liksom kaos. Men däremot så tror jag att vi, nu måste vi göra någonting. Och vi har ju levt ganska intensivt liv. Så för oss tror jag faktiskt att det har varit lite, jag har haft behov av att ändå försöka hålla det hyfsat fint så här på kvällen när barnen la sig. Bara röja bort alla leksaker, sätta sig i soffan med en kopp te, gärna lite glass, att det kändes lite så här vuxentid. Och faktiskt prata gjorde vi.
Mm.
Eller gör. Men kanske att det var vår
andningshål.
Det var inget så här dejt, det var inget så, men att vi fick, det var viktigt, jag tror jag kan se det lite. Och när vi inte tankade den tiden för att du jobbade mycket och vi kom i osynk. Jag tror det var mycket då vi tappade varandra också. För det gjorde vi, eller gör, under perioder. Men att vi behöver, hur var din dag? Vad har hänt? Vi har alltid varit ganska engagerade i vad den andra gör. Mm. Och kanske också kunnat coacha varandra på olika sätt. Mm. Tänk så här eller gör så här. Mm. Det tror jag har varit vår styrka. Att vi kan, i och med det, även om man då hamnar i massa jobbigheter, så kan man ha lite mer förståelse för vad den andra står i.
Mm.
I de ärliga samtalen.
Mm. Ja, men det håller jag verkligen med om. De där stunderna har varit väldigt viktiga för faktiskt. Det blir en stund i vardagen också. Mm. Det blir inte att man hänger upp allting på att man ska göra, åka iväg en helg per termin eller någonting sånt. Mm. För det är också jättebra och värdefullt.
Men, verkligen.
Men det är också just att hitta det där i vardagen är värt väldigt mycket.
Mm. Ja, och det är så bra att ni ändå har det så. För det är så många som har så många regler på något sätt, kan jag tycka. Och det funkar det för dem, så funkar det för dem. Men alla är ju inte sådana.
Nej.
Ja, men det är bra att du säger, för jag kan bli stressad av att jag inte har så här massa regler, en massa, vad ska jag skicka iväg till mina barn nu liksom? Nej, men, men att jag tror att det är att vi försöker fånga livet, eller liksom förfånga,
Sen har vi ju kanske har lätt att liksom ryka ihop, men vi har ju också relativt, vi är ändå ganska bra på att liksom, men det här kan inte, det kan inte gå att dra.
Nej. Alltså,
det finns ju någon saying liksom att man inte ska ta upp saker sent på kvällen till exempel. Men
det har vi inte lyckats
med. Vi har ju sjukt. Alltså det är omöjligt. Nej, när man väl är sur liksom, då, då måste man få ur sig det. Och det har ju varit jättedåligt.
Och som någon sa på vårt bröllop.
Vi har somnat osams.
Jag tänkte precis säga det. Alltså, så ett av alla råd, somna aldrig osams. Mm. Vi ska inte ge det rådet. För det har vi gjort. Ja. Och det är jättedumt.
Ja, det är jättedåligt. Men jag,
vi är människor liksom.
Exakt, och ibland så har vi liksom ändå inte kunnat hålla inne med att nu är jag riktigt störd.
Mm.
Men så det, jag kommer tillbaka till Harry och Sally. Ja. Det är ups and downs, men det är härligt.
Mm. Jag har en kompis, hon också det här med att inte somna osams, hon bara... Det är väl jättebra att samla osams. Och så vaknar man dagen efter, är utvilad och så kan man prata om det.
Ja.
Mm. Jag bara, men det är också ganska smart ändå.
Ja.
För att hålla på och stångas där mitt på natten när man är supertrött.
Ja. Nej, men det går ju inte.
Så. Men jag hörde någon som bara, vi tar inte upp något efter klockan 9. Faktum är att du och jag, vi har aldrig haft tid först klockan är 10. Alltså det skulle liksom, vi skulle inte ens ha hunnit börja prata då. Mm. Liksom. Mm. Så jag tänker också att det är så olika hur livet ser ut och hur man har det. Och där tänker jag generellt så här, som råd att om det går, utgå från er.
Mm.
Precis.
Utgå från det som är ni. Och, för när det blir för mycket så här, och vi borde försöka dra oss åt det här hållet, fast vi har inte det naturligt i oss, då blir det mer press och mer tufft, tror jag, än vad det behöver bli.
Mm. Sen är det lite kul att sätta saker i perspektiv. Om man tänker på de här 30 åren som vi har varit tillsammans. Ja, men vår äldsta dotter, hon fyller 23 i år. Så att vi, och vår yngsta är 11. Han, det är klart han börjar bli ganska självständig, men han är fortfarande ett barn. Som kräver mycket attention, liksom. Och även våra större barn... Det är inte, man har ju barn hela tiden.
Verkligen. På ett eller annat sätt.
Men vi har i alla fall haft ganska små barn under 23 år, 22 år av de här 30.
Mm.
Det är ju också lite perspektiv om man då tänker på hur unga vi var när vi träffades.
Mm.
Så att, som du säger, vi har haft ganska fullt upp med 4 barn. Och det är ju nästa utmaning som vi har pratat om nu, liksom att nu börjar vi få mer tid. Mm. Det är, nu är det ganska mycket du och jag och Fred. Alltså vår yngsta och det liksom blir en annan dynamik som vi faktiskt inte har varit med om på ganska många år.
Nej.
Så det är,
men det är spännande.
Spännande och kul. Vi har ju ganska lätt ändå att komma tillbaka till att ha ganska kul ihop bara att vara liksom. Och det är väl det där första liksom. Det finns kvar där. Så vi har ju ganska kul om vi är själva på semester till exempel. Mm. Vilket vi inte har varit särskilt mycket. Nej. Men,
ja, men det har vi.
Men vi... Ja.
Mm.
Och det är ju i alla fall...
Tur.
Det känns väldigt skönt.
Tror att vi
men det är en bra start. Att man fortfarande har kul ihop. Och kan hitta tillbaka till de där... man kan skratta åt löjliga saker eller liksom bara ha kul och samma humor.
Jag tänkte på, ni har ju eran podd som jag nämnde.
Mm.
Vad har den bidragit någonting till eran relation? Jag tänker, ni pratar ju mycket om vad ni gör och liksom...
Om det har ni gjort.
Mm.
Helt klart.
På vilket sätt?
Mm. Men det var ju, när vi började med den så blev ju det att plötsligt att man skulle sitta och på något sätt prata om saker mer eller mindre offentligt som, som man kanske knappt har tagit sig tid att prata om med varandra.
Nej, och när vi startade podden så kan man bara säga att mycket av det jobb var att vi var ute som familj som sagt, och det var otroligt många föräldrar som kom fram till oss, och inte minst många pappor som du pratade med, som hur gör ni? Liksom, hur delar ni tron? Hur tänker ni? Och vi kände väl att framförallt vi har inte så mycket klara svar, men jag tror att man ska kunna prata om det. Liksom.
Mm.
Och där någonstans var väl vår längtan, eller liksom att vi kände att men vi kanske ska göra det här.
Mm.
Men då startade vi den här podden, och så var det då en journalist som intervjuade oss inför poddsläppet. Och han var ju ganska inne på, han hjälpte oss ganska mycket, att ni måste ju vara ärliga, ni kan inte bara säga att det är jobbigt, utan säga vad som är jobbigt.
Mm.
Och jag tror vi till en början med ville bara generalisera, du vet, men det har varit lite jobbigt i år.
Mm.
Mm.
Det har varit lite så.
Vi kan inte gå in,
så mycket på detaljer. För vi kan, och så bara inser vi, men vi inte gör det, vem lyssnar då och vem hjälper man?
Mm.
Så jag tror att vi båda är ganska förvånade över att vi gav oss på det.
Ja, ja, det var ju verkligen att gå utanför komfortzonen.
Vi ångrar oss inte, verkligen inte så. Det vet ju du.
Mm.
Men typ så.
Mm.
Så att det har ju hjälpt oss.
Det har blivit ytterligare ett samtal kan man säga. Och vissa saker kanske som vi har pratat om på grund av att vi har podden. Mm. Sen som du sa, Anette, vi har pratat mycket. Alltså, vi har alltid pratat mycket, men ja, kanske inte exakt om de här sakerna.
Nej, men det är samma lite som vi tänker med äktenskapspodden, att man behöver kanske få prata, och det kan vara svårt, men om man då kan få höra någon annan som har gått igenom liknande, eller att det kanske blir lättare. Mm. Och samma då ni pratar om föräldraskap, klart att det är jobbigt att vara förälder, tänker jag.
Ja.
Mm.
Alltså alla kämpar väl med det.
Oja.
Men att man inte vågar prata om det, men det är bra då att höra om någon annan om det.
Ja, men verkligen.
Mm.
Ni la ut någonting på Instagram, tror jag, som jag tyckte var kul. Fredagsflörten. vad är det?
Ja, det är ju så att vi försöker bli så mer strukturerade i att då göra saker. Vi bara ska flörta på fredagar. Nej, jag ska bara... nu bara på fredagar. Nej, men vad är det? Du, vilken bra fråga. Det var väl mer så här rolig grej. Nej, men det roligaste var att vi började prata om att vi skulle lägga ut något. Och du var väldigt svårt att
flörta. Du har ju alltid trackat mig för att jag inte kan,
blinka med mina ögon. Så det var väl mer att vi bara, nej men nu gör vi en rolig grej av det. Och lite bjuder på att...
Mm.
Men däremot...
Och så var det fredag, så blev det fredag.
Men det ligger ju någonting i det vi ville säga med den. Att ändå så här typ, fulla veckor. Det är ganska lätt... Att man kommer till helgen då med olika förväntan på hur man vill att helgen ska bli.
Precis.
Därför tror jag ibland om man ska tänka att man ska investera lite tid tillsammans, så skulle man ju behöva jobba lite för det också.
Mm.
Och flörta lite mer helt enkelt.
Exakt.
Mm. I tid.
Och ibland måste man bara bestämma sig att liksom, jag egentligen är rätt sur.
Mm.
Men nu är det bara att bryta det. Liksom bestämma mig att ser det fina och liksom, hon är ju skitsnygg.
Mm.
Då måste jag bara, hon är ju det. Då bara,
precis, på.
Okej, en liten flört. Så kan det går ganska fort att liksom bygga negativa spiraler.
Ja, verkligen.
Men det kan också gå väldigt fort att bryta dem där om man bestämmer sig. Och liksom steget från riktigt dåligt till faktiskt riktigt bra. Det kan vara otroligt kort har jag insett. Vilket ger mig väldigt stort hopp när det är dåligt. För att då kan man ändå... Ja, men vi har gjort det här. Det är inte första gången det här händer. Liksom. Det är ups and downs. Och nu är det en riktig down. Men jag vet att imorgon kan det vara topp igen.
Mm.
Och så kan man... Och bara att man tänker det kan också göra att jag faktiskt beter mig på ett bättre sätt. som gör att jag kanske faktiskt bidrar till att det.
Och mycket kan man faktiskt skratta åt om man är lite bjussig. Jag tänker på det. Alltså, och det där, typ alla gånger vi har stått och ja, men bråkat liksom. Vi, som sagt, vi har en jätterolig story kring det. Vi var så osams på en skidresa när vi var utomlands med dina föräldrar i Alperna. Och du vet, vi var så här osams, du vet. Och vi hade varit och skidbacken med barnen
på såklart. En skidbuss.
Och vi hade hållit i, för vi var med hela din familj. Och så här, så
men det var bara vi i bussen, vår familj.
Nej, men jag menar, vi hade hållit i hela dagen, du vet. Och så här, varit med dina föräldrar. Och man bara, det är bra. Och sen i bussen här var det bara vi och barnen. Och vi bara, nej, nu måste vi ladda ur det här. Så
och barnen satt ju och skämdes över att vi bråkade.
Vi var så osams. Och vi kände bara, det är ingen som känner oss här nu. Och sen så gick vi av skidbussen. Och sen så kom din pappa och sa att nej, men det är en sån liten tillställning på hotellet. Så här. Några svenskar som ska ses. Och liksom, det här var utomlands i Alperna. Och så kommer vi dit. Så var ett par som hade suttit typ bredvid oss
på bussen. Och vi tänkte, de fattar inte vad vi säger.
Då var det de som kommer fram på svenska. Bara, hej, är det bra nu? Typ. Alltså vi höll ju på och bara ville gå därifrån. Vi går hem. Vi går ut, vi går tillbaka. Men sen kunde vi ändå känna att det här kan vi skratta åt sen.
Det blir roligt sen.
Ja, typ.
Ja, men det är ju knäppt och härligt på samma gång hur man kan vända. Ja, men som du säger också, bara genom att tänka positivt om den andra, då beter man sig ju automatiskt mer positivt.
Och jag tror att man ibland behöver bestämma sig för det också liksom, att tänka glad, som man säger till barnen, så här, tänk glada tankar. Men att man även behöver göra det med sin relation.
Jag vet, min svåger veg oss, mig och min man, och han sa på vigseltalet, eller vad man säger, att ibland kanske man bara behöver be att jag ska älska honom mer. Eller att man ska älska den andra mer. För att man, klart att man kanske är kär och man liksom hela den här biten, men man kan vara så frustrerad om man bara inte vet vad man ska göra. Och då på bröllopet tänkte jag, det var ju väldigt löjligt sagt.
Men det är
väldigt, ibland så behöver så man bara be om att få lite mer kärlek till den andra.
Så sant faktiskt.
Absolut.
Fin bild.
Faktiskt.
Bön är en bra grej också, har vi ju faktiskt verkligen känt och upplevt. Att be tillsammans är ju jättesvårt ofta.
Men, ja, det är lättare att be tillsammans i grupp eller be högt i kyrkan tycker vi, än att be bara du och jag.
Men vi har också sett hur otroligt värdefullt det är när man får allra helst någon form av rutin på det. Men om man inte lyckas varje dag, så kan man försöka lyckas ibland.
Precis. Härligt. Har ni någonting mer som ni skulle vilja dela, eller om ni har några tips eller tricks? Eller inte?
Nej, men, kanske bara så här, sammanfattningsvis så kan man ju bara konstatera, vi har ju gått igenom ganska, som alla, ganska tunga saker har vi gått igenom också. Men att man, just som du säger, tänker på att det kommer det kommer bli uppåt. Att det kommer en ny tid, tror jag ibland. Att det kan spira av någonting annat. Och inte försöka att fastna i. Och där tänker jag också att sociala medier bidrar ju till en tuffhet i relationen. Men vi jämför oss väldigt lätt med hur alla andra har det. När man kanske är ner i de här negativa stunderna, så vad de umgås med folk och gör roliga saker och åker iväg på resor, och så är man liksom ännu mer negativ. Så där tänker jag att kom ihåg att bara se det ni har. För det kan vara väldigt svårt i vår värld.
Vi har ju en sista fråga som vi alltid ställer till paren, eller fråga, jo det är väl en fråga. Men Nette, säg vad som är bäst med Gabbe. Det behöver inte vara en sak, det kan vara mycket. Och sen vice versa. Vad är bäst med den andra?
Men det är ju, det är svårt här. Eller svårt för att man inte vet vad man ska säga. Men då säger jag att det bästa med Gabbe, det är nog att han är trygghet för mig. Alltså, du står fast. När det är stormigt och saker och ting omkring oss händer som kan kännas typ så här, det kommer aldrig att gå, så kan du vara verkligen så här, det löser sig. Varför? Trygghet. Och sen så är det ju faktiskt ganska rolig också. Sen har han ganska dåliga vitsar, men det skulle jag säga är det bästa med dig.
Jag bjuder på det. Ja, men tack, vad fint. Ja, men då är det min tur. Förutom att Nette är väldigt snygg då, så är du också väldigt rolig. Alltså, jag blir glad av dig. Så det är väldigt kul. Men sen så tänker jag att, eller tänker, jag tycker att det bland det finaste med dig är ju helt klart din nöd för andra människor och kanske inte minst för unga och barn. Det är så på riktigt. Den nöden smittar av sig och ja, den är jag otroligt glad för. Och det har du visat liksom med våra egna barn. Men också med andras barn. Hur du liksom verkligen brinner för barns bästa. Sen så är du också väldigt klarsynt. Och det hjälper mig mycket. Så det är härligt just det med att vi har pratat mycket. Liksom, jag kan komma hem och bolla grejer. Jobbproblem. Och du liksom, har ofta så här smarta takes på saker.
Det är bra, va? Men ger och tar. Precis.
Fint. Hörrni, tusen tack.
Ja, men tack.
Tack.
Kul. Att vi fick vara med.
Absolut. Ha det så bra.
Hej då.
Tack för att du har lyssnat idag. Följ oss gärna på sociala medier. Och sprid podden så att fler kan lyssna. Vi hörs nästa gång. Hej då!